Ouais, d'accord. Je fixe un peu autre chose dans sa carte. Vi har pratat om syndafallet, men jag har pratat om syndafallet i alla fall. Om att vi är lite skadade. Vi lever i en slags jag klarar mig själv och vi litar inte på att Gud är god. Vad ska Gud göra åt det? Jo, han försöker uppenbara sig, visa att titta, jag är faktiskt god. Och han ger en instruktionsbok, så här ska ni se. Gör så här. Det funkar inte. Utan han testar någonting nytt då i Nya testamentet. Och om vi liksom läser Nya testamentet när det gäller bön då, så hittar vi liksom ingen så här tydlig böninstruktion som vi gör har i Gamla testamentet med högtider och grejer och sånt. Utan vi har Herrens bön till exempel, särskilt. Vi har de där orden om att vi ska be alltid, som Paulus har skrivit i församlingen Thessalonika. Det är ju väldigt fritt liksom. Så hur ska man tänka att en bön i det Nya testamentet? Vad är det Gud liksom bjuder in oss till att göra? När jag gick konfirmation i Doms missionsförsamling, då hade vi så att i början av konfirmationen så fick man ställa så här anonyma frågor och lägga i en burk. Och så varje gång så drog du en fråga från den här burken och så svarade vår ledare på det. Och det här är en av få minnen jag har från konfirmationen. Och det är att jag hade skrivit på min lapp: vem ska man be till egentligen? Fadern, sonen eller anden? Och jag har börjat fundera så här: är det så att man bör liksom portionera ut sina böner rättvist så att ingen blir avundsjuk? Det är lagom mycket till fadern, till sonen och till anden. Jag vet inte vad det var så jag tänkte. Och en dag så var det då dags för min lapp liksom. Det var den som drogs. Och det svaret jag fick var: man får göra som man vill. Och jag bara, men alltså, och jag vågar inte riktigt avslöja, för jag som har ställt den här väldigt teologiska frågan så att jag får undersöka svaret själv. Så funkar man bön liksom? Hur ber man till en treenig Gud? Och det är den frågan jag tänkte vi skulle ägna oss åt innan lunch. För den här frågan svarar faktiskt på hur Gud reparerar det här i oss. Innan vi liksom funderar på hur vi ska be till en treenig Gud, hur vi ska göra liksom, så måste vi fundera på hur har den här treenig Guden mött oss då? Innan vi kan fundera på hur ska vi möta honom, så måste vi fundera på hur möter han oss. Och då kan vi slå upp andra Korintherbrevet, den allra sista versen där. För där finns treenighetslära lite illustrerad så som Paulus tänker den. Det här var en sån här vers som ofta används liksom som en välsignelse i våra gudstjänster ibland. Det är kanske inte lika vanligt nu, men en del av er äldre kanske känner igen den här versen. Andra Korintherbrevet kapitel 13, vers 13. Där finns både fadern, sonen och anden med. Paulus säger: nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga anden åt er alla. Och Gud är ofta, då syftar ofta Paulus på fadern. Sonen och anden är också Gud. Han tänker sig Paulus då: nåd från Jesus, kärlek från fadern och gemenskap från anden. Det är så Gud möter oss. Och då finns en bra bild som jag kan förklara hur den här treenigheten beskrivs framförallt i Paulus brev och i Johannes evangeliet, genom en bild från en församlingsföreståndare i Frankrike på 100-talet, i Linnaeus av Lyon. Han beskriver så här: Gud finns i himlen, otillgänglig för oss syndare. Han finns i en annan dimension dit vi inte kan komma som syndare. Han är osynlig. Gud har mitt ansikte. Han är inte kropp på det sättet. Och så vill han ha gemenskap med människan som är syndare. Hur ska han göra? Jo, först sänder han ner sin första arm eller hand till jorden. Och det är sonen. Och sonen har ju alltid funnits. sonen är evig. Men sonen blev människa i Jesus Kristus, i Marias livmoder. Därmed fick ju Gud ett ansikte, en kropp, händer och fötter, ett ansikte som man kan se. Och Gud uppenbarades på det sättet. Vi fick en bild. En person som var möjlig att samtala med. Och inte nog med det, den här, det som Jesus gör är också att han dör på korset och uppstår sen och öppnar vägen till Gud så att vi kan, vi blir renade och vi kan möta den helige Guden. Så att vägen öppnas. Och det här har vi detta, nåd från vår Herre Jesus Kristus. Men också detta som Johannes också är jättetydlig med sitt evangelium, att sonen uppenbarar, visar vem Gud är. Men vad är det som händer på Kristi himmelfärd? Jo, då åker armen upp igen till himlen, på den här dimensionen som vi inte har tillgång till ännu. Men då sänker ju Gud ner sin andra arm, anden, på pingstdagen. Och den är nu utgjuten över världen. Och vill man ha kontakt med Gud liksom, då är den här armen man ska ta ett tag i, för det finns ingen annan. Det är bara anden som kan leda in oss i gemenskapen med Gud. Så öppna, Fadern älskar oss, kärlek från Gud, nåd från vår Herre Jesus Kristus, och så gemenskap från anden. Så uppenbarar sig Gud. Det är anden som gör det möjligt för oss att känna Gud, att känna gemenskap. Och då tänker jag så här, men jag är ju gemenskap med Jesus, det är ju han. För så som jag sa nu, det låter nästan som att min konfa-lärare skulle sagt att du får bara be till anden. För det är bara anden som är här och lyssnar. Och då är det inte. De flesta av oss skulle säga att ja, men när jag ber, då ber jag oftast Jesus. Det är då jag känner att jag är nära. Liksom. Det är ju för att Gud är tre och ett samtidigt. Vi får inte skilja så mycket på Gud så att de är så separerade. Ibland har jag gjort anden som en slags extra tillägg. Man kan ha Jesus och så kan man ha Gud. Och så får man välja om man har anden eller inte. Och så ibland har vi sagt att det finns vissa kristna som inte har anden. Då tänker jag, har man inte anden, har man inte Gud. Gud är tre och ett samtidigt. Har man en av personerna så har man hela gudomen. Väljer man bort en person i gudomen, då har man inte gudomen. Det är det Jesus bråkar med judarna i Johannes evangeliet. Vill ni inte ha sonen, då har ni inte fadern. Gud är tre och ett samtidigt. Och anden är ju verkligen den fördolde, den som inte syns. Det är som vinden. Man kan se dess verkningar, man kan känna den, men man kan inte se den. Och det anden gör är ju att anden synliggör Jesus. Synliggör Jesus. Så när vi ber, kom helig ande, då är det Jesus vi känner och ser. Så att min konfa-lärare hade egentligen rätt när han sa, man får göra som man vill. Man får be till Gud, man får be till Jesus, man får be till anden. Och ingen blir svartsjuk eller avundsjuk för att någon som får för mycket. För att de älskar varandra och älskar att upphöja varandra. Och de lyssnar ju alltid allihopa. Men bön till sonen är också en bön till anden och fadern. Det är tre och ett samtidigt. Så kommer Gud oss till mötes. Jesus är här, Gud är här, fadern är här genom sin ande. Därför kallas anden ibland för Kristi ande eller Jesu ande, Paulus brev. De får sitt namn av varandra. Sonen är faderns son, fadern är sonens fader. Anden är Kristi ande eller Guds ande. De hör ju. Men det verkar ändå som, även om det är så att man får göra som man vill, så verkar det ändå som att Paulus presenterar något form av bönetänk. hur det här med bön funkar för oss kristna. Och då ska vi slå upp i Efesierbrevet 2. Och då talar Paulus om församlingen som ett tempel. Gud bor i församlingen. Gud har tagit sin boning i oss. Och vad gör man i ett tempel? Jo, man tillbeder där. Man ber där. Och så säger han i vers 18, Efesierbrevet 2 och 18. Och honom syftar här på Jesus. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Där har vi hela treenigheten i en enda vers igen. Vi nalkas fadern. Alltså vi riktar våra böner mot fadern. Genom sonen och i anden. Vi ber till fadern genom sonen i anden. Det är kristen bön. Om vi då börjar med det här med riktningen till fadern. Det är ofta så i Paulus brev att bönerna är riktade till fadern. Inte alltid, men det är det som är liksom standard. Och tanken bakom det är just detta att fadern är källan. Det är han som har, det är han som ger ut, det är han som sänker ner. Fadern är källan. Och en bra bild på den här treenigheten tycker jag är här. Det är bilden av en talare. Jag är ju en talare nu. Jag är en person och jag står och pratar. Och det kommer saker i min mun. Och ur munnen kommer ord. Här har Johannes. Ordet kommer från Gud. Ordet är Gud. Och ordet har blivit människa. Där tänker man, när vi säger att sonen är född av fadern, så tänker vi liksom inte som att man blir född från en mamma, utan det är ett utflöde hela tiden. Det föds hela tiden. Det är därför sonen är evig. Det är ett ständigt utflöde utåt i faderns mun. Men det kommer också ett ande ur min mun, en andedräkt. Så fadern är den här källan som sänker ner sina armar och som talar och som andas. Så därför riktar vi till honom. Men så ber vi genom sonen. Det är uttrycket genom Jesus. Är vi flitigt handlar genom sonen, genom Kristus eller i Kristus. Och då kan man tänka lite olika när det gäller bönen. Nu kommer den lite praktiska bönövningen här. Man kan tänka sig att dels detta att Jesus inbjuder oss att be tillsammans med honom, och det har vi ju i Herrens bön. När man frågar hur ska vi be, så säger Jesus här: vår fader. Alltså, Jesus är både Gud och människa. Och han ställer oss vid vår sida och säger: jag ber. Be tillsammans med mig. Nu ber vi: vår fader. Och när du ber Herrens bön hemma, så kan du tänka dig det, att Jesus liksom sitter bredvid dig och är din böneledare. Och du kanske till och med inte ens behöver be bönen, utan du bara sitter där och så bara tänker du att Jesus ber den bönen åt dig. Och så säger du bara: det är nåd. Vi kan liksom luta oss mot sonens bön. Han uppfyller Israels roll som präst. Han uppfyller lagen, han uppfyller bönen. Och vi kan inte bara luta oss mot honom. Är bön i tro? Vi tänker att nu ska vi be i tro. Då blir vi mycket och högt och liksom kraftfullt. Men då tror vi på vår egen kraft och våra egna ord. Att liksom bara säga: jag lutar mig mot dig. Det är bönen. Som säger, vi blir inte bönhörda för de många ordens skull, utan vi blir bönhörda för vår tro. ibland har jag och min pastorskollega Fredrik Nelly lite över kyrkan sagt att jag har fri bön. Vad många böner folk ber hela tiden. Vi måste lära folk att det är kortare böner. Att våga be i tro. Att lita på att det är kraft i att be genom sonen. Och det är därför vi liksom skriver under våra böner med liksom, i Jesu namn. Så säger vi ibland. I Jesu namn. Det är detta. Jesus är prästen. Det är han som har auktoriteten. Det är han som har kraften. Och vi lutar oss mot honom. Då tänkte vi. Jesus är framför dig. Eller bredvid dig. Du kan också tänka att han är framför dig. För han har också sagt genom sonen. Och då kan du antingen tänka att han har ryggen vänd mot dig. Och just, han ber framför fadern. Och du står bara bakom honom och bara, han för din talan. Han ber för dig. Han vädjar för kyrkan. Och du kan liksom bara sitta tyst så. Men du kan också tänka dig att Jesus är vänd mot dig som en ikon. Det är rätt att vi kan ju inte se fadern. Han syns inte. Utan vi har fått sonen som har visat hur Gud ser ut. Och så kan vi bara... Det är därför det är enklast att be till sonen. För vi kan föreställa oss honom. Det är lite svårare att be till en diffus fader. Så ännu mer om det var svårt med det här med vad pappa är eller vad fader är. Ja, men be till sonen. Han står framför fadern. Men så kan du också tänka dig att du är i sonen. Vi har ju inte tyckt att vi är i Kristus. Vi är förenade av honom. Vi lever våra liv genom honom. Så vi nalkas fadern genom Jesus. Och så har vi detta i anden. I anden. Och då är det ju, om fadern är liksom ovan i himlen, han är upphöjd, han är där borta. Och så har vi sonen framför oss, eller bredvid oss, eller att vi är i sonen. Så har vi anden i oss. Det är därför vi har de här uttrycken. Du begär i Gud och Gud är i oss. Och bara, vem är vem? Jo, vi bara är. Gud är i oss och vi är i Gud. Vi var omslutna. Vi lever i Gud. Och anden ber i oss. Hela tiden. Det är som Gud upprättar liksom. Ett bedjande folk. Genom att förena oss med sonen. Och genom att uppfylla oss med anden. Och vi går till Galaterbrevet 4. Och kontrollera så att det jag säger verkligen är sant. Galaterbrevet 4. Vers 4-6. Och då har ju Paulus riktat att tala om frälsningen. Hur det där går till. Och så säger han så här: när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född av stående lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi på söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande. Det har ju det här med hur anden, ibland kallas för Jesu ande, sonens ande eller Kristi ande, in i vårt hjärta, och den ropar Abba fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Vi har då förenats med sonen, och så har vi blivit söner, Guds söner. Han skrev inte dotter här, för på den här tiden så fick inte döttrar ärva någonting. De hade inte samma rättigheter som söner, så därför blir vi kvinnor också Guds söner. Och eftersom vi är söner så har han sänt sin sons ande, och den ande ropar Abba fader, Abba fader. Så genom att vi är förenade med sonen så pågår det en massa bön här hela tiden. Så det kan vi också tänka på när veckoklockan ringer. Jag ger dig någon medjande. Jag är ett tempel. Och här på vår bön. Hela tiden. Pappa, fader, pappa, fader, pappa, fader. Och ibland när vi tänker gärna att anden, liksom andens bön, så tänker vi kanske bara på tungotalet för den här starka, inspirerande bönen. Men det här är liksom en viskande röst i oss hela tiden. Som både tillber och ber för världen. Liksom. Det pågår bön här. Samtal i treenigheten. Och vi är indragna i det. Och då är frågan liksom, vad är tecknet på att man är uppfylld av denna ande? Och tänker vi ofta på det här tungotalet, eller att någon är liksom riktigt glad. Att när anden kommer, då liksom bara kommer glädje. Och så är det, ibland kommer anden starkt, vi bara skrattar och vi jublar och det är fantastiskt. Men ibland så kan faktiskt anden få oss att sucka och gråta. Vi går till Romarbrevet 8:26-27. Så Romarbrevet om idag. Då har vi talat ett tag om detta att det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus. Vi är i Kristus. Det är så lagen uppfylls. Och så har jag pratat en massa om anden här också. Och så säger han att det här med frälsning, det är liksom en process. Allt är inte uppfyllt än. Vi lever av ett hopp. Och så säger han, på samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Alltså vi lever i en slags svaghet. Vi är ju som sagt både frälsta och syndare samtidigt. Därför finns ju den här kluvenheten. Det finns någonting i oss som bara längtar efter Gud. Och så finns det här motståndet mot honom. Vi lever i en relation och samtidigt så tvekar vi. Det är den här kluvenheten. Vi är frälsta, håller på att bli frälsta och ska bli frälsta. Så i denna svaghet så finns anden i oss och vädjar för oss med rop utan ord. Det är ju inte tungotalet, för tungotalet är ju ord. Det är ett språk. Men det här är ett rop utan ord. Och folk vill ha suckar. Det tycker jag om. Suckar utan ord. Så här säger faktiskt Paulus att tecknet på att en människa är uppfylld av anden, det är att hon går runt och suckar. Och så är det. Och det är, så här är det för att vi lever i den här processen. Vi är frälsta och det får oss att jubla liksom. Halleluja, fantastiskt, vi har så mycket gott och det är en fantastisk värld. Det är så vackert här ute och liksom halleluja. Det är mycket som är bra. Och samtidigt lever vi ju i den här brustna världen. Med krig och elände och sjukdom. Och vi syndar. Då och då. Varje dag. Och det finns mycket att sucka över. Och anden. Som jag fått på en slags pant, säger Paulus. En slags försmak i oss. Där anden jublar över allting som är fantastiskt. Men längtar och suckar också efter allting som inte är. Finns det här uttrycket i Uppenbarelseboken 22, vers 17. Att anden och bruden ropar kom. Den säger kom. Tycker om det uttrycket. Bruden är ju församlingen. Och så är det anden som ropar kom. Och det är ju avslutningen i Uppenbarelseboken där som handlar om Jesu återkomst. Och Fadern och sonen finns ju nu i himlen. Fast att vi kan ana dem genom andens närvaro. Men anden finns ju nu utgjuten över världen. Och denna anden ropar kom, 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 kom till Jesus och till Guds rike. Anden ropar kom till himlen och längtar efter att liksom himmel och jord ska smälta samman. Och mitt i det här ropet så lever vi. Vi är församlingen. Vi är Guds söner. I oss ropar det liksom Abba Fader. Och det suckas och det bes. Alltså anden i oss ber för folket i Syrien. Och tillbaka till den här frågan då, alltså, hur ska Gud reparera det här bönelivet som raserades i syndafallet? Ja, det funkar inte med en instruktionsbok liksom. Håll de här bönetiderna, gör så här, fira de här högtiderna. Det gick inte. Någonting behövde läkas i oss. Och då sände Gud sin son och sin ande för reparera. Och det vi får göra är att liksom försöka låta den här kraften få utlopp i våra liv. För vi kan liksom inte, nu ska jag bli så här lite, jag ska ha den här reglerna, det funkar inte. Utan du måste liksom luta dig mot sonen. Du måste luta dig mot anden för att få hjälp. Vi tar 5 minuter till. Jag ska säga någonting. Och sen får vi lite bensträckare innan lunchen. Hur ska man då göra då när väckarklockan ringer? Ska jag tänka så här, nej, jag behöver inte det. Anden är ju i mig. Så att jag stressar iväg till jobbet. Ska man bara be när man har lust? Så vi går till Filipperbrevet 2. Läs den sista bibelordet där. Vi är ju som sagt en slags process där vi långsamt håller på att gå tillbaka till Edens tillstånd. Där vi lever i tacksamhet och förnöjsamhet och vi lever i en nära relation till Gud. Vi är sakta på väg dit. Och vad ska vi göra då under tiden? Filipperbrevet 2, vers 12. Och här har vi detta att det är liksom som vi började, det är mycket både och i kristen tro. Filipperbrevet 2, vers 12. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Till det Gud som verkar i er så att ni både vilja och gärning förverkligar hans syfte. Här har vi det här uttrycket arbeta på er frälsning. Det låter ju inte så nådfullt. Det är ju inte nådan alena där, utan liksom arbeta på er frälsning. Kom igen här nu. Men så säger han samtidigt, till det Gud som verkar i er så att ni både vilja och gärning förverkligar hans syfte. Alltså vi måste ju arbeta på ett sätt som möjliggör för Gud att arbeta i oss. Alltså vi ska möjliggöra för Gud att dra in oss in i bönens land. Och jag tror inte man gör det genom att säga, okej, nu ska vi tillbaka till det här med tillbedjan, begärande bön och vänskapsbön. Vi ska satsa hårt liksom. En timme på morgonen och en timme på kvällen liksom. Disciplin. Det är inte ett sätt att arbeta som möjliggör det för Gud att arbeta i dig. Då kommer han vara rejält ner i ett dike här och inte vara på vägen. Utan vi behöver liksom arbeta för vår frälsning på ett sätt som gör att nåden verkar. Och då är det så att det går inte. Alltså jag kan inte stå och säga, det är inte det jag ska göra eftermiddag och säga, så här ska ni göra liksom. Ett 5-punktsprogram. Vi är olika. Vi är olika faser. Och då finns det de som har funderat mycket kring i det som kallas andlig vägledning. När man tänker sig att frälsningen är som en slags process, en väg man går. Och det ser olika ut med olika vägsträckorna. Och då har det suttit folk och funderat på, kan vi se några mönster? Hur Gud verkar i den här processen. Och då finns det en sån här mönster som Ove Wikström presenterar en bok som Det blandade mörkret. Och som jag också skriver om i en bok som heter Söndag, Gudstjänst i en ny tid, en antologi. Där han menar att den processen ser ofta ut så att man börjar i en slags hunger, en längtan, en saknad efter andlighet på något sätt. Man söker. Och sen, och vet du, den som söker, den finner. Då finner man Gud. Och då kallar Ove Wikström den vägsträckan för försmaka. Det är en fantastisk tid då man för första gången smakar på den här närvaron. Och då är bönen lustfylld. Då är det roligt att fira gudstjänst. Man vill sjunga jättemycket lovsång och tända ljus. Och det är fantastiskt. Man njuter av Guds närvaro. Sen kommer man ofta in i en fas där man upptäcker alla de där, allt det där vi kallar till att göra, allt det vi befalls att göra. Följ mig, gör det här. Och man kommer in i en slags, och man tycker det är roligt, förhoppningsvis. Yes, liksom, nu ska jag bli en radikal kristen. Och i den här fasen blir man ofta ganska dömande mot andra. Man tycker, åh, jag är mycket bättre kristen än alla andra. Min församling, det var skit. Men jag minns han för Jesus. Man går bra det. Och då säger Ove Wikström att i det här läget när man är försmakad, när man liksom egentligen bara ber för sin egen njutnings skull, då är det viktigt att man hittar en rutin och också lär sig att be för Guds skull. Att man hittar en lagom rutin. Och den rutinen försöker man ju verkligen hålla fast i den här fasen då där man är ganska lagisk och liksom bara, nu ska jag vara duktig kristen. Och då är det som att Gud i det läget vill visa oss vår svaghet. Så det som alltid händer när man försöker bli en radikal kristen, det är att man drömmer in i väggen. Och det är bra. Vi behöver drömma in i väggen för att fatta att vi behöver Guds nåd. Så det är den här vägen som du sa, att ibland behöver man ränna rätt ner i diket för att fatta vad mål det är. Det är jobbigt när man har en sån bredvid sig i kyrkbänken som är en sån där som har fått ränna ner i en snar, som är en meter från vägen, som bara tjatar om allt vi måste göra hela tiden. Men det är bara in i vägen. Och då upptäcker man Guds mål. Och det är en fantastisk tid. Då kommer saligheten igen. Man bara tackar Gud. Liksom. Man bara, åh, Gud är stark. Gud är målfull. Och sen kan man komma in i en ökenperiod. Att bli liksom, man har inte alls den här försmakens njutning. Man har inte alls den här saligheten från den här nåden. Utan man bara tycker, vad är Gud någonstans? Och då är det som att Gud försöker få upp våra sensorer. Hjälper oss att kunna se att Gud är alltid närvarande, att han är skaparen. Om Gud inte skulle vara här så skulle jorden bara falla ihop. Och eftersom Gud är den korsfäste guden så är han också mitt i lidande. Så det är som att han i den här fasen försöker öppna våra ögon. Och i den här fasen behöver man ha en slags rutin. Men man får inte ha en timme på morgonen och en timme på kvällen. För då bara dör man. Utan det är hitta den här korta rutinen. Som långsamt liksom får oss att se att Gud är närvarande. Men det ska vi prata mer om i eftermiddag. Så nu tar vi 10 minuters bensträcka.